Studio Allsvenskan, lyssnar ni på det, är ju dags för årskrönikerna 2020, där vi då på sedvanligt manér, det är väl tredje året i raden och sånt där som vi gör det, eller det andra? Nej, ingen blå.
Nej, det är tredje.
Ja, vi brukar ju sammanfatta.
Fjärde.
Hade vi det från början?
17, 18, 19, 20.
Men hade vi det första året?
Det tror jag.
Vi gör så då att vi slumpmässigt delar ut ett antal lag till varandra och så skriver vi kröniker om de lagen och sen så brottar vi ner det i tre avsnitt som då får utgöra hela årskrönikan, så vi delar upp det på tre avsnitt.
Mm.
Slumpmässigt vet du vad han är. Det är Giorgio.
Jag har valt rakt av.
Så fort Filip
jag plockade ut fem som jag ville ha och sen strödde jag ut resten på er.
Ja. Det är roligt, för jag sitter och kollar på Mjölby.
Nej, så var det inte riktigt, men
Mjölby-tröjan där, om ni ser på själva emblemet på Mjölby-tröjan.
Så alltså, är A1 lite fel under A1.
Kommer ni ihåg varför?
För att Lennartssons morfar.
Bra, hade satt A1 fel. Jävla bra. Alltså.
Kolla, så jag lyssnar när du pratar med dem, det tror du inte.
Det är bra. Fortsätt med det, kan du lära dig ett och annat. Vad ska vi...
Från vilken stad Oddevold kommer från till exempel?
Det är Uddevalla.
Så är det.
Inte Trollhättan som jag sa, men jag korrigerade mig direkt.
Jag har
för att lyssna.
Nej, några lyssnare sa de kommer inte ifrån Trollhättan. Och då sa jag, nej just det, de är från Uddevalla. Så jag kom på det själv.
Vilken
men det var inte så svårt.
Vilken SM-guldvinnare senaste två åren kom från Oddevold som idag spelar MLS? Har fått mycket
ledtrådar. Det är han som är från, som också har sina rötter i Mellerud. Spelat i Bengtsfors bland annat. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Jag spelar i AIK.
Robin Jansson.
Tack. Men årskrönikerna då? Då kastar vi oss direkt in på svenska mästarna Malmö FF, va?
Först du tycker jag.
Jag gillar ju att sätta saker i tidsperspektiv, det vet ni. Så vi får gå tillbaka i tiden, nämligen till en stekhet sommardag 1995. Du har rasat av tåget på Malmö station. Såg inte en människa någonstans. Fanns ingen bro. Inga tåg över bron. Inga människor ens någonstans. Inga taxibilar på rad utanför. Inga öppna krogar. Ingenting. Malmö liknade mest den där bortglömda hålan som Morrissey sjunger om i Every Day is Like Sunday. Det var bara atombomben som fattades. Eller hade den möjligen redan slagit ner. Malmö hade precis sjunkit rätt djupt ner i skiten. Göteborg hade precis som Malmö sett varvsindustri blomma ut och dö. Men det där året, 95, när då Göteborg arrangerade VM i friidrott, så var det som om Malmö dog. Ingen visste någonting om framtiden. Ingen trodde på allvar att någon verkligen skulle bygga den där bron. Ingen snackade om ett virvlande tornliknande hus. Ingen trodde på att Malmö i framtiden skulle sjuda, sjunga och skåla igen. Staden var smutsig, dammig, varm och folktom. Jag tror det är nyttigt att ofta påminna sig själv om varifrån man kommer för att inte tappa fotfästet när man ska fortsätta framåt dit man vill nå. Nu är ju Malmö FF den mest fulländade fotbollsklubben i Sverige på decennier. Och ändå är det ju så att det finns inga dukade bord i fotboll. JDT kom från ett helt annat håll med en annan filosofi, med en annan kultur och kändes väl mest i början som ett slags öppet fönster på sin höjd efter ett rätt instängt och svettigt år i Malmö under Rössler. Men ganska snart så började man se nya linjer i spelet och draget att göra AC till lagkapten visade sig vara helt genial. AC tog klivet från bäst till överlägset bäst och sen ytterligare några steg och banade väg för detta Malmö att vinna ligan med flera omgångar kvar. Kort, men koncis.
Ja, nej men du sa det där, tycker jag, bra. Med hur växlen mellan två stora liksom föreningar som har någonstans slagits om vilka är bäst i Sverige. Göteborg, Malmö, det är ju det det har handlat om. Flest SM-guld över lång, lång tid. Och nu känns det som att man är kanske tillbaka till 95 också. Hur ska Göteborg kunna lyckas komma tillbaka? Det har liksom... Det känns som att det är folktomt och dammigt där och i Malmö så sprudlar det. Jag tycker du sätter det bra, Byrå.
Ja, men det är intressant med städer och fotboll, hur de går hand i hand. Sen vilket som kommer först, om det är staden som tar kliv eller fotboll tar kliv. Men det hänger verkligen med. Liksom. Och det är ju för de som är yngre och inte var med 95 så är det ju... Alltså Malmö var Hässleholm, liksom. Eslöv på sin höjd. Det var en bortglömd småstad som ingen jävel brydde sig om verkligen. På alla fronter liksom. Och de spelade ju sin fotboll på den här fruktansvärda arenan. Vi stod ju och väntade på någon Uber där när vi var...
Malmö stadion, ja.
Ja, den ligger ju i tätt anslutning, det nya de har liksom. Och det var ju liksom, det stod ju en 2-3 tusen max på den här jävla arenan och klappade lite trött liksom. Det fanns liksom ingenting någonstans. Och nu har de allt liksom. Men de har ju inte fått, utan de har ju jobbat sig till det liksom. Någon vändning kom väl såklart 2000 också med Zlatan-värvning till Ajax, allt vad det var sådär. Men de har lyckats förvalta det. Och de är ju, för oss som är ännu äldre och minns Göteborg på 80-talet och 90-talet med Champions League. De är inte riktigt där, så stora är de ju inte som Göteborg var då. Men de har ju definitivt tagit över titeln som Sveriges största klubb.
Tycker de gör många tuffa, jobbiga beslut som har slagit väl ut. Nu har jag lyssnat på lite krönikor eller gamla poddavsnitt om gamla Malmö. Eller man tittar 2013-2014 när man har Molins, man köper tillbaka honom. Han är jättebra på hösten och lyckas vinna guld och sådär. Men att de nu jobbar inte så mycket nostalgiska beslut. Så här, håller inte Molins så kan han inte längre vara kvar någonstans. Redan då chansade man på ett ungt mittbackspar med Hellander och Pontus Jansson. Nu tror man att, ja men sportligt, de har fått Anela Schmelhodzic också för hans bror som är liksom vårt nya. Då kan vi inte spela med de här äldre. Det är tuffa beslut som ska tas, men det är någonstans de bästa spelarna som ska spela hela tiden och för Malmös framtid någonstans. Och så sker det där väldigt smidigt och bra överflyttat i år. Att de utan tvekan vinner. Vi snackade lite om det innan, jag och Henke, att Billborn hade uttalat sig i en podd här att många säger att de joggade sig genom Allsvenskan, så sa Billborn att de hade gått genom Allsvenskan. Han tyckte att de var så pass liksom, stabila och bra från första sekund in i mål att det gick. Och det är inte många gånger vi ser att ett lag vinner med flera omgångar kvar. Så man är ju väldigt imponerad.
Sen finns det ju en del alltså orosmål när vi hade Daniel Andersson, vi pratade med honom för någon vecka sedan eller två. Det här med att det är inte, trots att de är Sveriges i särklass största klubb, så är de ju regionalt i ett område där det finns andra klubbar som nu då kan plocka talanger liksom, i Danmark till exempel. Och de är inte det självklara valet, och det störde ju honom, fick jag ju intrycket.
Ja, de började ju bråka lite mer med Brøndby och FC Köpenhamn och sådana som ligger framför många av lagen som är i deras närhet. Och att de rycker i deras slanger. Och det har vi fått höra nu från många lag, att sitter man med en 16-åring som är riktigt, riktigt bra och man känner att den här, fan, det här är någonting för framtiden, och så kommer klubbar och rycker i den, så får man inte det här utbildningsbidraget om den sticker och signar ett A-lagskontrakt någon annanstans. Så att de är ju en snurra där mycket av deras yngre spelare försvinner och de inte får ut någon ekonomi för det. Men sen har de ju också en kassasista som på svensk mark fortfarande är ohotad. Så där står de ju sig starka. Men deras kliv är ju uppåt.
Det jag tycker man ska påminna sig om i det fallet är att konkurrensen behöver inte alltid vara dålig. Den kan vara bra, den kan få en att utvecklas och ta nästa steg. Och där kanske Malmö har saknat den konkurrensen i närområdet. Om man tittar på Göteborg så har det ändå funnits klubbar som har varit där uppe och högt liksom om talangerna i det området. Tittar man på Stockholm så är det samma sak. Det kanske gör att Malmö måste ta liksom och utvecklas och bli ännu bättre. För de siktar ju inte just nu på liksom allsvenskan. De pratar ju mer om ett Europaperspektiv. Att vi ska ta kliv i Europa. Vi ska bli en ännu större klubb, förening. Vi ska växla upp omsättningsmässigt. Det Daniel Andersson sa i våran podd här var ju också att så här, men växer vi med några 100 miljoner i omsättning, ja men då kanske de andra lagen som vi siktar på också har gjort det. Så att det gäller att man liksom, de flyttar fram sitt mindset till att så här, men vi konkurrerar ju faktiskt med Köpenhamn, Brøndby och andra lag ut i Europa som man också gör på fotbollsplan, men nu också då utanför. Så jag tror att det här bara är bra faktiskt för Malmös utveckling, att man liksom inte är bekväma där nere, utan man är som Daniel Andersson i en guldintervju. Man står och muttrar lite och är lite halvglad så där direkt efteråt man tar guld. Och så ser man framåt. Det är inte liksom en Bosse Andersson-intervju som man gör där till Dplay efter guldet direkt.
Ja. Och det är inte guldkavaj och nej. Liksom lätt bakis.
Nej, och det är för att man är på en helt annan nivå om man siktar mot helt andra saker. Så att det är jag mest imponerad över Malmö.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja. Malmö då som är regerande svenska mästare, de som gick in i säsongen som regerande svenska mästare var som ni vet Djurgården, och den brutalt tunga lotten, om det nu är det, har fallit på vår vän Henrik Eriksson.
Två lagkaptener har lämnat. Över 600 matcher går nu vidare i karriären. En ny stomme ska byggas. Stamledaren Bosse Andersson står inför en minst sagt prekär uppgift. Bröstar han den? Ja, allt talar för det. Han har ett track record som få sportchefer kan visa upp. Det vet vi. Vad vet vi inte då? En pandemisäsong är nu över, och den frågan som de flesta klubbledare med händerna på kassakistan ställer sig nu handlar om vilken värld vi går in i nästa år. Det vi vet är att det under första halvåret 2020 ska alla svenskar över 18 år fått erbjudandet om att vaccineras. Det har regeringen meddelat. Räcker det för att vi ska få tillbaka publiken och på läktarna? Räcker det för att gå tillbaka till en ekonomi där klubbarna vågar satsa framåt igen? Djurgårdens kassakista är, som de flesta vet, relativt välfylld. Och Bosse Anderssons önskelista är garanterat lång. Den är också komplicerad. Djurgården behöver inte bara få in kvalitet utan också värva fanbärare som kan vara i klubben över tid. Som supporter så vill vi ofta ha offensiva, unga, säljbara spelare. Till nästa år måste andra spelare stå högst upp på listan. Djurgården behöver stärka upp sin defensiv. När firma Ulvestad Karlström nu tagit steget i karriären så har han lämnat ett stort svart hål efter sig. En mittback som kan spela 30 matcher säsong efter säsong är också ett måste. Spelare med rutin som kan bära laget framåt i en ny epok, som står bakom Djurgårdens principer och värderingar om hur en järnkamin ska vara. Ge Jakob Unne Larsson kaptensbinden och bygg laget kring honom, och spelare som Tommy Vaiho, Elio Cech, Magnus Eriksson och inte minst Haris Radetinac, så får Kimmo Tolle en stomme som vet vad som krävs för att vinna guld. Kryddas den med några vänsterfötter för att hålla tränarparet nöjda, får man också ordning på Niklas Bergkrot och Edvard Chilufas skadebekymmer, så kan 2021 bli ett roligt år. Då slipper supportrarna tjata om att det saknas yttrar. 2020 var på många sätt ett år för reflektion. Inte minst för stamledaren Bosse Andersson själv. När han gästade oss i höstas berättade han att våren, som på många sätt var svår för många, var högst nödvändig för han själv. Han fick tid för andrum, fälla träd och reflektera kring sin roll som sportchef. Utan den våren kanske Djurgården inte haft sin sportchef kvar så länge till. Det Djurgården får hoppas på är att Bosse känner sig motiverad nog att bygga upp huset igen. Stammarna ska bytas, och ni som har gjort det vet att det är ett tidskrävande jobb där man ett tag får leva i damm och byggplats. Det är inte alltid så kul, och man kanske har svårt att se resultatet, men den dagen kommer då allt är utbytt och ska hålla i många år framåt. Jag tror på Bosse, gör ni?
Ja, Bosse tror man väl alltid på.
Men det är ju en fråga som är väldigt svår. I år har de inte riktigt lyckats hitta vem det var som skulle ersätta det som Boja Turay gjorde så väldigt bra på topp. De älskade ju de djupledshoten som han stod för, de avgörande målen, och att han liksom klättrade upp och gör 15 stabila mål under en säsong. Danielsson på backsidan, som du är inne på, man vill ju ha en mittback som gör 30 matcher, som kanske gör 30 också, som står för den där stabila insatsen gång på gång. Och nu blocket framför med Ulvestad och Karlström. Det är egentligen de fyra bästa spelarna från guldåret. Och det är ju tufft. Det tar tid att ersätta fyra av de bästa spelarna i ett lag. Det gör man kanske inte bara på ett vinterfönster. De hoppades på att man får in Mange Eriksson och lite sådär. Att man ska kunna hota om de där topplaceringarna. Men det kommer nog ta en säsong till. innan det där sätter sig helt och hållet. Vilka är de nya som ska kliva fram och vilka är stabiliteten och stommen? Sen har vi ju, när man kan följa i närmare mästarna och liknande, och Karlström, lik Danielsson, har ju också varit två väldigt verbala kaptener. De pratar mycket inför under match och man ser stabiliteten, och bara att lyssna på Janne Andersson som vi hade här igår när han säger att ja, men Marcus Danielsson kommer till en landslagssamling och folk liksom tyr sig till han som spelare och hans spel, och att folk blir lugna kring honom för att han är en så pass stabil person. Sånt är svårersättligt och sånt måste man spela sig till för att känna att ja, men jag är trygg i den här klubben. Jag må vara ny, men folk kommer runt det där. Så att det kan ta en säsong till, och då ska man titta på Djurgården genom en byggplast i år. Jag tycker det är en fin metafor, för det är någonstans det man måste göra och se att ja, kanske inte är guldhot även nästa år, utan det krävs lite tid. Och det vet vi, kommer publiken tillbaka och allt börjar rulla på, så tid är sällan något man har i en Stockholmsklubb.
Jag kommer inte ihåg vilken Netflix-serie det var där man i någon plasten på någon byggställe och bara såg spöken hela tiden på andra sidan. Jag hoppas inte det blir så. Men jag träffade ju Bosse för någon dag sedan bara ner på Djurgårdsbron som hastigast och frågade så här, är det... Han såg ju liksom... Han såg ju fan 10 år yngre ut nu än vad han gjorde förra året när han kom under sin festvecka. Han är ju taggad på det här.
Han har fått andas lite.
Ja, dels det, men sen tror jag också att han är... Och det är ju inte bara jag, det sa jag Axén i tv också. Alla fattar väl det. Men han är ju, levererar ju som bäst när det händer grejer. Liksom. Nu händer det mycket grejer. Jag tror att han gillar det här schackspelet. Och de är ute, de är in och gäller att hitta. Liksom. Det är ju hans... Då är han ju i sin rätta miljö. Liksom. Och sen... Men som var inne på när vi pratade Malmö där när de firade sitt guld. Liksom, att det kom kanske lite som en överraskning. Att de ändå är liksom... Vad är de
lite.
Ja, men det kom mycket.
Jag trodde det aldrig.
Nej.
Aldrig.
Nej. Och på det sättet de gjorde det också i paus och allt mot Norrköping, ni vet. Så då på det sättet är det ju fan 4 året efter ett oväntat SM-guld. Ju mer tid som går, ju nöjdare tror jag de kommer vara med det. Det känns liksom inte alls jävla...
Ja, det landade ganska snabbt efteråt hos spelarna själva också. Ja, men vi är 4, vi är bäst i Stockholm. Ja. Vi gör ändå ganska bra. Trots att det har hackat hela året så ligger vi ändå här uppe och är ett stabilt lag. Ja. Sen måste man ändå hylla, tycker jag, den första värmningen de landar. När 2 lagkaptener då har lämnat på 2 år i Danielsson och nu Karlström och över 600 matcher med ja, men så många spelare som varit där över tid. Att man då landar i Elias Andersson och i samma veva kablas det ut liksom när han... åker i rulltrappan och kör liksom klibbor med Sofia läktaren, gör slängkyssar, vi står på Tele2 Arena senast 2017 och sjunger med i Sjung för gamla Djurgården. Och när man väl presenterar honom så är det liksom det bästa som kan ha hänt, tycker jag, i den här silly season. Det är också smart av Bosse att landa den värmningen först. För det som jag säger, han är ju, Elias är ju en järnkamin. Och han är också en supporter. Och det blir jävligt lätt för supporterna att ta sig till. Och då liksom bygger Bosse sitt, ja, men sitt arv ännu mer på något sätt.
Ja. Nej, men det är riktigt och bra. Vi tar oss från Djurgården till, är det jag igen? Har vi inte din ordning där?
Så här ser ordningen ut.
Ja, okej. Vi tar oss till
lite tabellinspirerad, om du hade...
Hur kan det vara det? Östersund i alla fall. Jag tog en promenad genom Östersund tillsammans med Daniel Kimberg i början av 2020. Jag hade precis börjat skriva hans memoarer. Daniel Kimberg bor precis där gågatan börjar. Eller precis där gågatan slutar. Lite beroende på hur man väljer att se det och se honom. Det är en slags tydlig bild över rätt mycket som var i hans liv. Men när vi går där den där dagen så säger jag inget om det. Men han räds ingen, han går stolt och han går rak i ryggen. Och när vi passerar restaurangernas fönster längs gågatan där folk sitter vid sina bord och äter, så stannar han ibland till och vinkar åt någon han känner eller vinkar tillbaka till någon han inte känner. Däremot så är det exakt alla vi möter på gatan känner ju igen honom. Alla viskar bakom våra ryggar. Men alla vi möter som pratar med oss är genomgående vänliga och varma. För egen del så har jag under lång tid använt Östersund som ett kvitto på det där romantiskt och makalöst vackra med Davids kamp mot Goliat. Och sett hur ÖFK under rätt lång tid tog galna strider och sen också vann de striderna. Sen drogs hela skiten ner i ett gyttjebad av harvor, maktkamp, förtal, lögner och skitsnack. Och märkliga fakturor, inte minst. Även om det Östersund gjorde faktiskt äger både bäring och relevans utanför allt det där, så lär historiens dom över klubbens framgångar trots allt bli hård. Men även det vackra kommer ju solkas ner. För givetvis lyckades laget klättra i svensk seriesystem på grund av väldigt mycket innovativt och vackert som klubben ägnades åt när det gällde strukturer, träningsmetoder och smarta värvningar av både spelare och ledare. Och sen få allt det där på plats. Eftermälet har dock mest bara kommit att handla om baracker, fakturer, licensnämnd, grumliga affärer och så detta ständiga och tröttsamma smuttkastande fram och tillbaks. Men förr, för inte speciellt länge sedan, så var Östersund en fotbollsklubb som alla älskade. Kärleken lyste i allt vidare cirklar. Ju fler reportage som kablades ut om bokcirklar, teaterföreställningar och nattvandringar, ju fler människor tog Östersund till sina hjärtan. Under en period när ÖFK spelade i Europa League, och det känns som både väldigt länge sedan och alldeles nyss, så blev klubben ett slags inofficiellt landslag. Ett slags fotbollens variant av Ulf Lundells öppna landskap. En värmande brasa av inte bara fotboll utan även ideal, normer och värderingar som går väldigt djupt i den svenska folksjälen. Inte sedan IFK Göteborgs UEFA-guld 1982 och 1987 har ett helt land slutit upp runt ett klubblag så som folk slöt upp bakom Östersund i Europa League 2017. Under den tiden blev allt som ens rörde vid Östersund nyheter. I ett allt mer splittrat, söndrat land blev Östersunds FK en sorts gemensam plattform för långt många fler människor än bara för oss som älskar fotboll. För när människor läste om hur spelarna lärde sig dansa och nattvandra eller deltog i bokcirklar, så öppnades människors hjärtan på vid gavel i en för Sverige rätt stökig tid. Östersund borde vara den klubb som kännas mest på i år att inte ha publik på läktarna. Det är tyvärr ganska enkelt att föreställa sig den vägg av hat som hade mött laget under i praktiken varenda matchen i hela säsongen. Men den skiten slapp dem. Men de slapp ändå inte kaoset. De tvingades byta tränare och inrasade rykten om en religiös sekt, vilket jag tyckte var roligt. Och fan och hans moster. Men laget började vinna en massa fotbollsmatcher och började hitta anledningar igen att sluta sig samman och återigen kriga för varann. Och där någonstans så har vi väl grundbulten för allting. Att hitta anledningar att vinna matcher. Att slåss för märket, för tröjan, för bygden och för varann. Östersund har en kort resa bakom sig, men en väldigt lång resa framför sig. Där måste man påbörja, genomföra och fortsätta tillsammans.
För mig är det en sanning, det du läser om och det du säger om liksom, att man slöt sig bakom dem. Men de kanske allra mest inbitna supportrarna, så har det ju alltid så har det ju absolut inte varit ett landslag liksom, för Sverige. Men för de som kanske kollar på Rapport eller Aktuellt och ser någon fotbollsmatch då och då och som bara såg...
De är ändå 7-8 miljoner. Liksom. De, ja, är många, exakt. De är många. Ja,
så blev det verkligen så. Det håller jag verkligen med om. Men jag tror att de som lyssnar på det här kanske inte kommer hålla med dig i det. Därför tycker jag att det är fint att du lyfter fram de andra, de som är liksom kanske mer en landslagssupporter än en klubbsupporter och tycker att det är kul när något svenskt lag går ut i Europa.
Eller kolla VM och EM i Sverige med.
Ja, exakt. Mm. Nej, men så det har du verkligen rätt i, tycker jag.
Sen handlar ju texten, eftersom jag har levt under hela det här året med Kindberg-boken och även i slutet av förra 19 då, väldigt mycket om hur det var och vad som hände och sådär. Och det är ju... Det är ju ofrånkomligt, men det är sorgligt att liksom hela den sagan ska svärtas ner för att han just nu då är dum. Nu får vi se i hovrätten, men mycket talar väl för att han även där blir dum. För ekonomiska oegentligheter med det här, eller ekonomisk brottslighet helt enkelt. Och det har säkert påverkat, men problemet är ju här att det är inte företrädesvis det som gjorde att de gick långt i Europa. Liksom. Det är inte de miljonerna som de trixade till. Vilket är förkastligt såklart. Men jag tror fortfarande inte att det är det som är anledningen till att de var så jävla bra.
Ja, men tänk om Kindberg hade varit i en stor klubb som hade de miljonerna.
Utan att behöva göra dem, om man nu har gjort det.
Ja, då. Exakt.
Men sen är otroligt mycket Potters tränargärning.
Ja, men, men det är det jag menar. Att han hade tagit in då, tänk att han hade tagit in Potter i en annan förening, i ett Göteborg eller var en kan vara liksom, en stor klubb.
Ja. Absolut, men sen det här kommer ju svartas ner, det spelar ingen roll hur många tränare och hur lite Kindberg står där och lite Kindberg involverad och allt sånt. Det här kommer ju fortsätta långt, långt, långt framåt. Det kommer vara det kommer alltid kommas ihåg. Det kommer kommas ihåg att det är det laget som har fuskat sig till sin plats i Allsvenskan, det är det laget som har fuskat sig till segrar. Det är det laget som är ihopbyggt felaktigt. Det är en organisation som inte funkar. Sen läcker det ut ännu fler saker om hur organisationen är felbyggt på annat sätt. Och det kommer ut massa så här märkliga nyheter kring Östersund gång på gång på gång på gång, som nu inte heller har Kindbergs namn skrivet över sig, utan nya namn.
Ja, han har ju inte varit där på ett tag.
Nej, och det här är ju någonting som kommer fortsätta. Jag har full förståelse för att man älskar romantiken av att ett lag kan gå från lägre serier och slå sig in och göra någonting fantastiskt. Du Mjällby. Jobbar i en förening som Mjällby, ja. Som vi är nere och tittar, och så tänker man så här, men vad är det här? Ja. Alltså jag är
Varberg.
Alltså jag är i en barack från 50-talet som är en brottarlokal. Hur fan kan de här spela allsvensk fotboll?
Så kommer Martin Pringle gå under där.
Exakt, så kommer bara, men han är ju fan, han är ju spelat i Charlton, de får ju ihop det. Alltså, det vill man. Mm. Det här blir nedsmutsat av en anledning och ska någonstans fortsätta vara det. Det ska inte lastas Blair Turgott som kommer att spela 2020 och gör 8 mål. Men det ska fortfarande, föreningen i sig är så nedsmutsad att de kommer aldrig kunna tvätta
bort
det.
Nej, men det är ju en vilja att göra det lite enkelt för sig också, tycker jag, säga det. För det är som du säger, det kommer vara nedsmutsat, och till viss del så kanske det bör vara det också. För att om det nu är så att han även i hovrätten döms för det här och det är bla bla allt det där, så håller jag med om det. Samtidigt så är det ju så att de plockade ju in liksom överviktiga division 3-spelare och gjorde dem till väldigt bra elitspelare i Sverige, som gick ut och slog Arsenal bort och allt det där.
Och det är ju Graham Potter.
Exakt, ja. Och även struktur, hur de tränade och Potter och deras idé ihop där. Det har ingenting med det andra att göra. Men det går inte, som du är inne på, tror jag. Jag tror inte folk vill ens hålla två tankar i huvudet samtidigt. För man vill bara, man sätter den här, det är smutsigt. Man orkar liksom inte tänka, men vänta, det kanske. Utan det, och det här får de ju skylla sig själva, såklart.
Ja.
Stämpeln blir ju, det är smutsigt. Men det kanske inte bara var det. Nej, som det gjorde att.
Det är lite som att vara ett jättestort företag som bara, ja, men vi lägger ganska mycket pengar på välgörenhet också. Så varje gång vi är i reklamsyfte, då kommer vi peka bara, ser du hur mycket pengar vi skänker till den här organisationen? Ser du hur mycket vi jobbar mot den här miljögrejen? Ser du hur mycket pengar vi ger till det här? Ja, men resten av alla miljarder som ni står bakom är gjorda av allt, alltså är gjorda av felaktigheter, och det är liksom barnarbete, och det är det och det är det och det är det.
Jag håller inte riktigt, alltså jag fattar vad du menar, men och
det är svårt att peka på att så här, kolla, vi har gjort jättemycket fina saker för Östersund som stad. Ja, men ni är också liksom
grundbulten är också ner. De hade ju, min övertygelse är ju att om det nu är så att även det slås fast, och just nu är jag dömd i tingsrätt, vi utgår från att jag har gått oegentligt till. Östersund hade kunnat nå de framgångar man nådde utan de pengarna.
Ja, men varför gjorde man
nej,
inte det då?
Hade
och varför
gjort,
kämpade man inte för
alltså
det?
Pengarna
till stor del hade de,
nej, de hade inte
sättet
kunnat,
de tränade men, på.
Biro, spelarna de värva hade de inte kunnat värva. De var, det sa ju till exempel Axén att så här, men vi var efter samma spel.
Han
har samma...
inte pratat färdigt innan du avbröt mig. Jag pratade om upptaktsfasen. Ja. Hur de byggde, när de bestämde sig, arenan, när de plockade de första spelarna som kom från lägre divisioner och som de gjorde. Alltså själva första grundsteget som togs, plåten som lades. Det hade man kunnat göra. Man hade kunnat börja bygga vidare utan de där andra pengarna.
Ja, det är klart att man hade kunnat göra det, men man hade aldrig tagit sig till Europa League.
Nej,
utan de pengar. Det finns inte. Och det som jag tycker är så här, man inte får glömma, för att nu har inte Kindberg varit där på väldigt länge. Och vem gav Östersund elitlicens förra året på de här Puls 8 Limited Sypen företaget som skulle komma med 10 miljoner? Alltså det beslutet gör ju att Östersund är i allsvenskan i år. De där pengarna har inte kommit in. De har inte liksom, det har ingenting med Kindberg att göra, utan det är personer i Östersund som har fortsatt att göra såna här otroligt märkliga affärer och som vi i svensk fotboll inte har straffat.
Jag kan ju säga så här också, att vad de gjorde var ju att de så att säga, vi måste göra så med Kindberg, och det förstår man efter det som var. Efter ungefär 3 månader så kände man, fan, det här går ju inte, vi måste ha pengar. Vem gick de till och ringde på och satte sig i vardagsrummet och bad att få låna pengar?
Ja, de har ju inga alternativ.
Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi lämnar Östersund där och tar oss vidare till en riktig fotbollsklubb som Filip var inne på, som har gjort utan att hålla på vad vi vet åtminstone.
Ska vi se?
Så länge. Ja.
Älskade Mjällby. Ja.
Vi då förläste den så att den skulle vara okej.
Okay. Ja, nej fan, du, det var mer än okej.
Okay. 2019 är Mjällby AIF nykomlingar i Superettan. Nederlagstippade så det bara sjunger om det. Men det tar sig mot alla odds hela vägen och vinner serien. Tränaren lämnar och en ny ska tillsättas. Det har gått ganska snabbt. Marcus Lantz var med på vår lista. Men jag träffade honom i söndags och det kändes som att vi klickade direkt. Det kändes bra. Han står för de värderingar som vi tycker är viktiga för en tränare som ska passa in i Mjällby AIF. Säger sportchef Hasse Larsson till Fotbollskanalen 10 december 2019. Marcus Lantz har skrivit på ett kontrakt på 1+1 och ska dra igång träningarna med laget i januari. Han basar nu över ett gult lokomotiv som matades på flera smarta och bra nyförvärv. 7 mars 2020 slår man Djurgården i Svenska Cupen på Tele2 med 2-1. Sen går det bara ett par månader. Lantz flyttar gubbar på träningsplanen och gör flera taktiska detaljförändringar under träningsmånaderna inför den uppskjutna säsongen. Ett 3-5-2 har implementerats och slipats. Vi måste åka ner till Listerlandet. Ni fattar inte. När ska vi besöka Mjällby? Jag säger inte bara för att jag jobbar där. Vi måste åka dit. När åker vi? Så lät hela inledningen av sommaren från programledaren, författaren och krönikören och alla svåran Marcus Birro. Orden tystnade inte utan eskalerade under sommaren. Då tänkte jag Henke, ja men vi åker väl helt enkelt ner till Listerlandet. 10 september satt vi nere på Listerlandet på Sölvesborgs golfrestaurang för en lunch med ett gäng från Mjällby. För övrigt, en lunch på den golfbanan där Micke Stare blev träffad av en golfboll av en och efter händelsen gjorde den kanske bästa intervjun som gjorts. Googla så hittar du den. Man kände värmen direkt. De var förberedda, de jobbade med de resurser de hade och de menade allvar. Men efter 2 gånger i Allsvenskan var det andra tongångar hos nykomlingen. Jakob Bergström har berättat i efterhand att han sa till Victor Gustafsson, jaha, ja, det var ju kul att spela i Allsvenskan i alla fall, på sin Blekinge-dialekt. Så sa han efter 2-0 mot Malmö och 0-1 hemma mot Falkenberg. Ett Falkenberg man då tänkte att man absolut behövde slå för att inte åka ur Allsvenskan. Efter det hände någonting. Listerlandets egna landslag drar på sig blåstället och bestämmer sig. De ska springa för varandra och de ska springa mest av alla. 28 omgångar stenare står hela fotbollssverige förundrade. Det är ett fantastiskt kollektiv spelare som är otroligt lojala spelidén och har ett tydligt vi mot världen känsla när de kämpar till sig 47 poäng. Nytt klubbrekord, vilket resulterar i en femte plats i Allsvenskan. Femma! Hemma på Strandvallen var man svårslagna. 8 vinster, 4 kryss och bara 3 förluster. Med det är man det tredje bästa hemmalaget i serien. Storlag som Djurgården, Norrköping, AIK, Häcken, Hammarby monterades ner en efter en. Trots det kommunicerade klubbchef Fredrik Danielsson så här 12 januari. Alltså 11 månader efter att Lantz tillsatts som huvudtränare. Vi är såklart nöjda med det resultat ledarteamet och spelartrupperna åstadkommit på planen 2020. När vi däremot ser framåt och formar den organisation som vi tror är rätt för att klubben ska ta nästa steg har vi kommit fram till att Lantz arbetssätt inte passar optimalt. Vi väljer därför i samförstånd med honom att inte förlänga vårt avtal över 2020. Ingen lands 2021. Men vilken sportslig säsong han har visat upp under den här. Det gula tåget från Blekinge har fått upp farten. Man har kastade inför säsongen på massa av kol i form av de smarta värvningar Björkander, Batanero, Moses Ogbo och Besad Sabovic. Mer skulle bli längs vägen. Vart är Mjällbys nästa station och hur länge kommer kolet att räcka?
Ja. Ja, men det är ju, jag har pratat så mycket så Henke ska få ta över och snacka lite. Jag hade ju pratat med Jakob Bergström i ett annat sammanhang idag, eller inte idag men den här veckan nyligen och för inte så länge sedan. Och han var inne på det att han har varit i 3-4 år. Vi har vunnit varenda serie de sista åren oavsett tränare. De har bytt tränare mycket. De hade någon Jonas och sen så kom Milos. Och nu är det Lands. Och han sa ungefär som att det spelar ingen roll vilket tränare vi har. För vi vinner ändå. Vi vinner allting just nu. För så tajt är gruppen vad han är inne på. Mm. Där tror jag man får söka mycket av framgångarna i år.
Ja, det håller jag verkligen med om. Och det här är ju en maxprestation. Det är ju som att vinna serien för dem. Att komma femma, att slå klubbrekord.
Absolut.
Frågan är hur man liksom, har man lärt sig någonting från tidigt 2000-tal där man också gjorde en liknande maxprestation när man kom sexa va?
Ja.
Och hade Trelleborg framför sig.
Ja. Mm-hmm.
På den tiden. Klarar man av att följa upp det? Det är ju det som är liksom det svåra och det är ju väldigt, väldigt få lag som klarar av att göra två bra säsonger på raken. Det är ju det här, det är lite så, vilka vinner guld två i rad? Ja, det är Malmö som har gjort det och sen är det Djurgården som har gjort det. Under 2000-talet, vad är det som talar för att Mjällby ska göra det också? Ja, men det är Hasse Larsson tycker jag. Alltså den konstanten där bakom, det är alltid sportcheferna någonstans man måste vända sig mot. Och det är där man ser framgången. Det är Daniel Andersson, det är Bosse Andersson, det är Björn Westerström. Och det är ja, men också en Jens Gustafsson som manager som har varit 5 år i Norrköping. Måste säga ändå att trots att han fått kritik här på slutet så levererar han. Det är Hasse som är Mjällby för mig.
Ja, men med det sagt också så har han ju helt andra förutsättningar än alla de du säger som man inte har några pengar överhuvudtaget egentligen att röra sig med. Nu har de ju mer pengar än de brukar ha. Men hans blick behöver ju vara en annan också. Han måste ju se dels vilka spelare som passar in i det här starka kollektivet som finns i gruppen som är. Alltså man har inga pengar. Och sen har de sin lokala förankringsidé som de kör väldigt, väldigt hårt på. Att de vill ha spelare i omnejd och sådär, närheten. Och det hänger ihop. Det är ju spelare i omnejd från bygden som bildar den starka gruppen. Så det hänger ju samman liksom.
Ja, man spelar för det fula klubbmärket då. Eller ja, den fula ankungen.
Ja, men man är ett landslag ja. Liksom. De har lite den känslan att de spelar för någonting högre och större. Det är Jan Andersson satt och sa i vår podd för inte så länge sedan här. Om att ja, men när vi tar på oss den här då är vi, det är ett större sammanhang, det är det finaste som finns, vi representerar mer än oss själva, vi, är liksom, vi har hela den där tanken, den har Mjällby på en jävla träning liksom. Sen att det inte bor någon där omkring så jag vet inte vilka de är, men du vet det är, liksom, det är Blekinge och Listerlandets landslag i någon mening. Vi tar oss från Listerlandet där, fin krönika Filip, mycket bra säger krönikerexperten och tack. Går vidare till Henke som har fått en annan gammal arbetsgivare.
Tar vi oss till Uppsala.
Lärdomstaden.
När vi skriver kapitlet om Sirius 2020 är det med en penna som lämnar ett skimmer av glitter och en hel del glamour. Inför året pratade Ola Andersson relativt öppet om att det ser ju faktiskt ganska bra ut på träningarna. Men att det är svårt att veta hur bra laget är då de bara möter varandra. Och det visade sig ganska snabbt att han hade rätt. När Allsvenskan äntligen skulle sparkas igång så var det med matchen mellan regerande svenska mästarna Djurgården och Sirius på Studenternas i Uppsala. Arenan som under 2019 mest såg ut som ett sorgligt IKEA-bygge men som man ändå kunde ana en viss charm i och med sina träläktare. Det var den 14 juni och jag minns det som igår. En varm sommardag, jag hade tagit tåget upp till Uppsala och ville gå igenom staden för att känna in känslan. Det var som att komma till Adam Pintorps Walking Dead-beskrivning av Degerfors när jag vandrade genom staden på väg mot arenan. Inte en enda Sirius-flagga, inga skrål, ingen rök från en bengal. Var det här allsvenskan vi skulle leva med? På vägen mot arenan gick jag förbi Niklas Thors favoritcafé konditori Fågelsången. Inte heller här pratades det fotboll i kaffekön. Det var först inne på arenan som man kände att något låg i luften. Och strax innan avspark drog en fraktion ur Sirius-klacken västra sidan av ett rungande fyrverkeri som fick mig att känna att det här kan nog bli en bra match ändå. Och som de flög fram, Axel Björnström, Stefano Vecchia, Elias Andersson, Yukiya Sugita och Mohamed Said hade stundtals lekstuga med Djurgården som såg ut som allt annat än mästare. Ett snabbt offensivt spel med hög återerövningspress chockade inte bara Djurgården utan hela allsvenskan. Trots en 0-2-förlust var det Sirius man pratade om efteråt. På de första 23 matcherna i allsvenskan hade man bara 5 förluster och var med det i den absoluta toppstriden. Och det som började som en vacker sommardag fortsatte med Sola Luna ekandes i högtalarna på studan. Sirius var årets sommarhit. Ni vet den där låten som man har på repeat och var man än kommer så pratar alla om den. Har du hört? Har du sett? Artisten Stefano Vecchia hade äntligen blommat ut. Vem skulle stoppa honom hans resa mot månen? Svaret. Hösten, mörkret och regnet. Sommarhitten slutade helt plötsligt att spela och nästa låt blev inte samma hit. För visst kan alla dansa en sommar. Både spelare och One Hit Wonders. Var Sirius 2020 bara en perfekt kombination av en perfekt sportcheferi där det gamla hade kastats ut, där två tränare blivit en och där spelarna hittat en plats i sitt rockband? Vem ska vara lead singer i 2021? Vem ska hålla takten på mitten? Vem får Sirius att tro på nästa månlandning? Och hur ska Sirius nästa La Cultura se ut?
Snyggt.
Ja, bra.
Ja, men det är verkligen ombyggnation på ombyggnation på ombyggnation när man pratar Sirius.
Ja, innan. Det är IKEA-bygge.
Det är IKEA-bygget som är på läktarna och det är IKEA-bygget som någonstans är för Ola Andersson. Och vi, jag vet att jag nämnde det i någon annan podd, men att de kommer in för den här säsongen stå och ja, det är mycket nya och det är ny tränare återigen och det kommer bli tufft och vi kommer kämpa i botten och vi har små resurser. Och så kommer man gneta där och sluta 11. Men det är ju någonting med stjärnstatusen kring Stefano Vecchia som blir väldigt, väldigt svår. Det är 10 år av skadeproblem. Och jag pratade med han häromdagen och han sa att ja, men hela min säsong bestod bara av jag ska vara frisk. Och då fick man ut 18 poäng i andra änden när han var frisk. 12 mål och 6 assist. Och det kände väl många runt omkring att han hade det i sig. Men då växer man ur Sirius ganska snabbt. Man växer kanske ut Sirius redan när man gör 6 mål och 6 assist. Och då blir det att man flyttar vidare. Och då är frågan vad stjärnstaten sen finns då den inte kanske finns redan så där i truppen så tydligt som den gjorde kring Vecchia. Det är utan tränare. Man kommer att roffa åt sig lite kontraktslösa spelare. Man har en bullet som redan har värvats in och det har vi hyllat som smart. Men det kommer krävas mycket till för att man ska ta kliva över den placering som man gör i år. För det, jag tror att det var en lite av en maxprestation några delar av sommaren också. Det stod väl mycket Rydström för. Så det kommer ju bli ett väldigt mycket tuffare år nästa år.
Jag har sagt det 1000 gånger, men så är det mer än en gång till då. Men det var jätteroligt att få vara på träningsläget där de la upp de här planerna och hans teoriutbildningar. Som Rydström körde, som var liksom, man kände i början, det här flyger ju över huvudet på, för fan, du vet, lärdomstaden, det var väldigt svåra grejer, men långsamt så pratade han om det, visade på tv liksom i bildklipp och sen gick de ner på träningsplan och timmar senare så såg man det de hade övat på och så där. Det var häftigt. Sen så är det ju med Rydström på det sättet att han inte kommer att vara kvar nästa år. Vad kommer det betyda?
Mycket, tror jag. Sen så får vi se vilken tränare de landar. Jag tror att de ska fortsätta gå på det nya spåret. Det snackas ju en del om Daniel Bäckström till exempel. När det här publiceras kanske han har presenterats för Sirius, det vet vi inte, eller någon annan.
Daniel Bäckström, gamla Örebro, Malmö.
Ja, exakt.
Aha.
Han är 32, vill flytta upp till Stockholm för att vara närmare familjen. Då är det ganska nära till Uppsala. Det är inte liksom Kalmar Uppsala pendlingen på den direkt. Det finns redan en Uppsala bil där. Och om man då ska gå tillbaka till sportcheferi och Hasse Larsson som jag precis pratade om, så känns ju ändå Ola Andersson som en ytterst kompetent sportchef och en, ja, men en Uppsala älskare, någon som verkligen älskar sitt Sirius. Och man måste ändå se långsiktigt. Sirius har etablerat sig det har varit rokader i truppen, det är spelare som har blommat ut och gått vidare. Inte bara liksom nu, utan det är ju hänt tidigare. Alltså Kim och Tolle, vi har haft en Krim Rapti där, vi har haft en Elliot Check som båda gått till Djurgården. Det finns säkert massor med spelare vi kan ramla upp om vi kan liksom fortsätta att tänka oss bakåt i tiden. Sirius och Uppsala.
Stefan Silva var riktigt fin i Sirius.
Ja, men exakt. Och nu så lämnar trumnissen där på mitten Elias Andersson. Troligtvis så lämnar Vecchia också. Och Sigita kanske de säljer till Braga. Kan de få pengar för Axel Björnström så är det bra. Så att det känns som att Sirius har ändå tagit kliv som förening. De ska fortsätta att se liksom som det långsiktiga målsättningen, bygga sin ekonomi, inte liksom inte se det som dåligt att man ligger i botten, utan man ligger där man ligger på grund av att man har en ekonomi, och det viktigaste som är lite sämre som, och det viktigaste för dem är att bygga långsiktigt, tycker jag.
Botten ändå med 10, va?
Ja, man har ju
men
ekonomi. Man har ju presterat lite över ekonomin. Ja, alltså det var ju, man skulle ju liksom tampas i botten på ett helt annat sätt. Nu var det mer ett ras mot slutet.
Man var väl två också i den tabellen om man jämförde med förra årets lag poäng.
Ja, precis, som tog 9 poäng fler än
det är två grejer, förra året. Bara kort om sig. Det är ju liksom när jag hörde en lång intervju med Rydström i den här Ari Sirius-podden, den här 3 timmar nästan. Han pratade om vad är det som är kontinuitet i Sirius. Det är många som lämnar och så han är, fast Kim och Tolle var där i 6 år eller vad det var. Sen har de bytt mycket sen dess. Men den som är det kontinuerliga är ju Ola Andersson som är inne på. Det är ju han som styr vilket Sirius vi ser egentligen. Det är mycket. Sen tycker jag det är intressant. Vi pratade mycket om det och vi var kritiska till det. Kanske det som Theodor Olsson var inne på. Att de vill spela en underhållande fotboll. Att de hellre gör det än kanske ta poäng extra. Då. Att de vill ha en utveckling och att de ska kunna se förtjänster i matcher och förlorar. Och så där. Och det kan man ha massa åsikter om. Och vi har haft det. Vi behöver ta en diskussion igen. Jag tycker bara det är intressant ändå med klubbar som har olika filosofi. Som Sirius som väldigt tydligt går inför. Vi vill spela en jävligt rolig fotboll. Rydström återkommer till det hela tiden. Vi spelar så jävla bra och rolig fotboll ibland. Och då får vi ta att vi förlorar ibland. Men vi vill hellre göra det för att vi vill göra det här. De tror på det här liksom.
Ja, men
det är vägvinnande på sikt.
Ja, det är vägvinnande på sikt. Sen är det också bra att ha en filosof. Jag ska inte liksom gå för hårt åt Theodor Olsson här heller. För det är bra att ha en sån filosof.
Jag menar det också.
I sin förening, i sin trupp, i sitt lag. Att han kan få vara den ass-tränaren då just nu som inte har kravet på sig att vi måste vinna, ta 3 poäng varje dag, utan det viktiga är att man vet vilka man är, vilken filosofi man har, och sen kan han få se på men fan, okej, vi förlorade där mot Mjällby hemma, men fan, vi spelade kanske ändå ganska bra, så som vi vill. Och sen får man också lägga till på det här att Sirius har ju en akademi som levererar spelare till A-laget på ett helt annat sätt som vi inte har sett tidigare. Och där har vi ju Petter Hansson. Och är det någon som vet vad som krävs för att bli proffs så känns det som att det är Petter Hansson. Ja. Med är, alla sina meriter.
Sen är ju verkligen känslan att Theodor Olsson har haft de där ungdomslagen. Så han har stenkoll på vilka som spelar och att de har lirat ett liknande spel så att de har en naturlig väg in med samma spelfilosofi. Lite manalen över liksom flera än A-laget känsla.
Ja. Vi tar oss från Sirius till AIK.
Det gör vi inte.
Nej, det gör vi inte. Nej, det gör vi ju nästa. Det är bra att Filip kommer i poddformat och kommer så här. Ni sitter ni nu.
Kan vi ta om den bara? Ja. Så kan vi klippa det.
Där rundar vi då av den första avsnittet av hur många?
3.
Ja, bra. Så ni har 2 pallplatser kvar att plocka ner när det gäller årskrönikan. Tack för att ni har lyssnat nu. Vi är tillbaka bara om några timmar då helt enkelt snart med avsnitt 2 där vi går igenom ytterligare 5 lag. Tack för nu, så hörs vi snart igen med fortsättningen på årskrönikan.
Ciao, ciao!
Ciao!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.